på P3, Hole med låten Malibu. Klockan, den har blivit 4, betyder att det är dags för nyhetsuppdatering från P3 Nyheter och Agnes. Varsågod.
Tack Navid. Den fångutväxling som Ryssland och Ukraina enades om vid deras möte i Istanbul tidigare i veckan kommer att ske nu i helgen. Det uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han sa på en presskonferens idag att den ryska sidan har meddelat att de ska lämna över 500 tillfångatagna ukrainska militärer. Och i utbyte ska Ukraina överlämna ett relevant antal krigsfångar enligt Zelensky. Allt fler vräks från sina hem och nära 10 000 barn lever i hemlöshet.
Folkhemmet finns inte i Sverige längre. Våra grannländer är bättre på att se till att det finns trygga bostäder till alla. Sverige behöver komma ikapp andra länder helt enkelt.
Det säger Jonas Rydberg, generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner, till P3 Nyheter. Deras nya rapport visar att antalet vräkningar har ökat med över 20% de senaste 2 åren. Samtidigt är mörkertalet stort då många väljer att flytta självmant vid hot om vräkning.
Så att det finns ju väldigt många som flyttar runt i andra, tredje, fjärde och kanske till och med femtehandslägenheter. Och det är inte bra.
Många som saknar en trygg bostad lever i övrigt stabila liv med jobb och barn och utan missbruk. Problemet är låga inkomster, höga hyror och korta kötider som gör det svårt att få en vanlig hyresrätt, enligt Jonas Rydberg.
Det finns ett glapp mellan hyreskostnader och människors inkomster. Och det glappet ökar.
Och på uppdrag av regeringen ska Socialstyrelsen undersöka varför antalet vräkningar ökar och föreslå förändringar för att komma åt problemet. Nu om något helt annat, nämligen att Meta stäms av den här artisten. Eminem anser att hans låtar sprids på Facebook och Instagram utan tillstånd. Och nu stämmer han ägarbolaget Meta på motsvarande 1 miljard kronor. Det var P3 Nyheter, klockan 4. Tillbaka till er, Hanna och Navid.
Ja, tack så mycket. Vi hörs om en timme.
Det gör vi. P3,
här
och nu,
live. Hej Navid.
Hej Hanna.
Har du BDD?
Det har jag inte.
Nej.
Man skulle kunna tro det. Mm. Jag klagar på att min mage sticker ut för mycket i en bild som Anton tog.
På den jättegulliga bilden på oss.
Ja, det är jättegullig. Ah. Jag har issues som människor har.
Ja, ah, men inte BDD. Nej, det är nej, liksom nej. Inte ett sånt... Nej,
nej, nej gud.
Alltså body dysmorphic disorder.
Precis.
Där man tror att man är mycket, mycket fulare än vad man är.
Ja, precis. Jag har ändå realistiska...
Jag lider ju tyvärr av motsats. Det är faktiskt helt sjukt. Jag tror ju att jag är... Alltså ibland när jag får syn på mig själv i ett skyltfönster så blir jag så här, fan, vad fan är det här? För i mitt huvud så är jag mycket, mycket snyggare.
Men, ja, okej, jag fattar. Men alla borde ändå gå runt och tycka att de är lite
ja,
snyggare.
Ja, visst.
Alla men behöver det.
Utan, om man inte har speglar då. Nothing we can't do. Don't tell me it's too soon. Another night in ruins. Sunbeams fill the room. So let's change the view.
Too. I'm your third, I'm your love. Got so much your dirt, I'm your love. I'm your dirt, I'm your love.
Young Lean hörde här i P3, I'm your dirt, I'm your love. Och kärlek och lust, eller strategiskt samarbete signerat en PR-agent. När kändisvärldens mest oväntade par plötsligt håller varandra i handen på en premiär så börjar ju spekulationerna direkt. Mm. Är det äkta kärlek eller är det bara ett smart drag för att bygga ett varumärke? Med oss för att reda det här är P3s populärkulturreporter Michelle Hallström. Välkommen!
Hej Michelle!
Tack, tack.
Hej! Gud, det kommer jag ihåg från 90-talet. Man läste Veckorevyn så var det alltid så. Är de mer än bara vänner? Men nu är det så här, är de mer än bara vänner för att det gagnar dem? Fan,
exakt,
vad sjukt.
Folk har kommit på dem. Hur de jobbar, de där kändisarna och publicisterna och managers och skivbolag och grejer.
Ja.
It's all part of a master plan. Så, men, eller är det?
Ja, men är det det?
Vi ser. Idag så har ju filmen Ballerina svensk premiär med Ana de Armas i huvudrollen. Alltså det är typ den kvinnliga John
den
Wick.
Den som du tycker är snyggare än mig.
Ja, det gör jag.
Vad ska jag tro åt, Michelle?
Det stämmer ju självklart
nej,
inte.
Nej, hur fan kan man sitta och säga det?
Ja, no, verkligen.
Alltså vi får alla leva med sina egna sanningar liksom. Men också för ett par veckor sedan så var det Tom Cruise film Mission Impossible premiär. Ana de Armas och Tom Cruise har ju setts tillsammans en hel del den senaste tiden. Ett omaka par tycker många. Och frågan har ju ställts, är det här ett PR-förhållande?
Mm, mm. Just när det kommer till Ana de Armas och Tom Cruise så får man ju verkligen hoppas att det är ett PR-förhållande. För annars har Ana de Armas gräslig smak i män.
Ja, men herregud, alla som blir ihop med honom mår ju piss.
Ja, han är märklig. Jag såg precis ett klipp på honom när han äter popcorn. Tom Cruise alltså att han häver i, han tar liksom en popcorn sen häver han i det som en robotarm. Väldigt så överdriven, hård rörelse. Att han inte ens kan äta popcorn på ett normalt sätt tycker jag säger väldigt mycket om honom.
Du Michelle, en gång på McDonald's i Karlstad på 90-talet, då såg jag en tjej som åt pommes frites så här.
Som en ekorre.
Ja, ett åt gången och så bara matade in. Det är liksom det är Tom
Cruise.
Hon Cruise
kanske hade varit en bättre match med Tom Cruise. Mm. Tänkte om att äta någonting bredvid varandra.
Ja, men han behöver ju någon som också är lite galen, eller?
Mm, ja. Ana de Armas skulle jag säga inte framstår som så galen förutom då hennes smak i män. Det har spekulerats kring tidigare förhållanden hon har haft. Bland annat med Ben Affleck. Att det också var ett PR-förhållande för att rädda hans rykte efter det. Han hade haft lite stökigt där i ganska många år. Och då syntes de framför paparazzin väldigt mycket under pandemin, då man ändå inte var ute bland folk så mycket, men de lyckades hamna på bild gång på gång. Och även nu med Tom Cruise så har de setts under Alla hjärtans dag och åt och middag tillsammans. Hon var hans plus en på David Beckhams kalas. Men de har inte bekräftat att de är ihop, och det är som sagt, de har båda filmer som har haft premiär eller som har premiär idag. Så tajmingen gör ju att det är väldigt smidigt att det skrivs om dem, att de uppmärksammas.
Men om vi tittar på definitionen av ett PR-förhållande, liksom, hur skulle du beskriva det?
Det är ju en relation som ser ut som två personer som är ihop. Men det är ju att de har blivit ihoptutade av publicister eller ett studion eller skivbolag eller någonting för att generera press och uppmärksamhet.
Men finns det liksom en egen sån PR-datingbyrå som är så? Nu har vi de här som är singlar och som ingen vill dejta. Och så har vi de här som också är, och så liksom parar man ihop dem. Eller hur funkar det?
Jag tror att det sker lite mer organiskt, som i att nu har vi den här kändisen som vi behöver lite positiv publicitet, eller snart kommer en skandal ut. Vi måste komma på någonting som distraherar. De kanske drar lite trådar, kontakter någon annan person som är signad till samma skivbolag som också behöver uppmärksamhet. De släpper ett album snart. Så tänker de, jättebra, vi ser till att de går på röda mattan ihop eller syns på restaurang ihop. Sen behöver de inte bekräfta så mycket. De behöver inte synas i så många sammanhang.
Vet du vad, jag såg nyligen den här en väldigt engelsk skandal, Jeremy Corbyn. Nej, heter han det? Den här engelska politikern som var gay och försökte beställa ett mord på en kille som han aldrig blev av med, som liksom Jeremy Thorpe. Och han var ju, hade först en fru, sen så omkom hon i en bilolycka, och sen så var det ju då viktigt att han fick en ny fru. Och att de liksom, ja, även när den här hans ex då har gått ut och berättat för alla att så här, ja, men vi hade en relation, alltså vet du, anteckningar, allting hade kommit fram, då ska hon stå bredvid honom när han, alltså den här Jeremy Thorpe då, som var nära på att bli premiärminister i England, då står hon bredvid medan han läser innantill av att så här, nej, men det här var absolut ingenting av det här stämmer, ska hon stå där och hålla god min. Det måste vara så fruktansvärt att vara en sån, vara den människan som någon ringer in för att så gjuta olja på vågorna i en skandal.
Ja, men det är så här, men vad vinner man, alltså, som då den kvinnan och jag menar, Ana de Armas och Tom Cruise, att vara ihop i ett så PR-förhållande, vad vinner man på det?
Ja, men det är ju alltså uppmärksamhet, positiv uppmärksamhet, att vara i ett förhållande inte för det mesta någonting negativt om man inte är ihop med Tom Cruise.
Eller den där konstiga läkaren gift vid första ögonkastet. Fy fan alltså!
Ja, vad vinner Denise på det, undrar man ju. De får vara med i ett tv-program.
Det kan det inte vara värt.
De får följare, det skrivs om en, framförallt om man ska se det med i en film, har ett album som snart kommer ut, och då är det jättebra. Mm. Eller typ som Michael Jackson och pedofila anklagelser, så ryktas det om att när han blev ihop med Lisa Marie Presley, att det tajmingen där var också väldigt praktisk.
Men de var ju ändå gifta. Alltså jag tänker att det, och det var ju också Jeremy Thorpe med sin fru, och de fick ju, de hade ju barn och sådär. Men jag tänker Ana de Armas och Tom Cruise, de kanske inte ses. De kanske bara ses på en premiär och så lite photo op på Alla hjärtans dag. And that's it. De behöver liksom inte träffas så mycket. Exakt. Om det nu bara är PR. Vi ska fortsätta prata med dig alldeles strax, Michelle.
Ja, men innan det så tänker jag vi måste ta en throwback till Tom Cruise och hur han är när han är kär.
Tom, we've never seen you behave this way before.
I know.
Have you ever felt this way before?
Det är alltså Tom Cruise, ja, fan också. Jag tror han skulle skrika mer. Det var när han hoppade i soffan för att han var så kär i
Katie Holmes.
Exakt. Men vi fortsätter prata med Michelle alldeles strax. Both in a rush, we talked for a sec. You friended me up so we could connect. And what are the odds? You sent me a text, and now the next thing I know, I'm like, manifest. That's your oversized. I digress. Got me scrolling like out of breath. Got me going like, ooh, who's the cute boy with the white jacket and the thick accent? Like, ooh, maybe it's all in my head, but I bet we'd have really good bed. Said you're not in my time zone, but you wanna be. Where art thou? Why not upon with me? See it in my mind, let's fulfill the prophecy. Who's the cute guy with the wide blue eyes and the big bad night? I know it sounds a bit redundant, but I bet we'd have really good bed. Sabrina Carpenter med Bedcam, hör det här i P3 med Hanna och Navid och
Michelle.
Det är jag som
låter, förlåt. Jag andades ut väldigt länge. Jag ber om ursäkt för det.
Här igen i studion.
Ja, nej, det var inte så. Jag bara såg att Ahmed reagerade. Ja.
Pratar PR-förhållanden. Jag och Hanna funderar på att dra igång ett PR-förhållande. Vad tror du, är det rätt drag?
Med varandra?
Ja, nej, men alltså
det kan ni ju inte outa nu så här i radio. Nej, men det hoppas jag att ni förstår.
Ja, men jag, som jag ser det så kommer alltså vi kan, alltså, han kan få tro att det är ett PR-förhållande i början och sen när han bara liksom när vi har varit på några sådana premiärer, då kommer han se vilken fullständig människa jag är.
Mm. Ja, det, jag kan tänka
och då kommer
mig att
det,
det så
det är. Tar man bort PR och så blir det bara världens bästa förhållande med världens vackraste kvinna och världens vackraste man har vi då.
Vackrare än Anna Damas.
Ja, alla.
Men det kan jag tänka mig att det är så att det börjar som ändå någon slags strategisk plan bakom det, att man tänker att det här vore smart om vi dejtade. Mm. Och sen umgås man mycket och har någon slags kemi on screen när man spelar in en film, så kanske man också har kemi efter life imitates art.
Men du bevakar ju ändå en hel del kändisar i din roll som populärkulturreporter.
Skulle du bevaka oss?
Jag är redan. Mm.
Men hur skulle du säga, alltså, hur skiljer man då på en genuin relation mellan kändisar och det som vi tror Tom och Anna de Armas har, alltså ett PR-förhållande?
Då skulle jag säga, för det första, alltså, paparazzi och hur kändisar fotas idag är väldigt annorlunda från hur det var förr på grund av sociala medier och liksom en inflation när det kommer till tillgången till bilder. Mm. Om det är högupplösta bilder från vissa paparazziagenturer, vissa fotografer, då kan man vara ganska säker på att de har blivit ditringda, att någon har sagt till att nu är de här personerna på den restaurangen. Det finns vissa restauranger som man vet också är väldigt bra fototillfällen, restauranger. Mm. Man går dit om man vill synas.
Motsatsen till konstiga restauranger.
Ja, det Jonas finns en Lundqvist sushi-restaurang i LA dit de går för att bli sedda. Även om man fotas på en yacht, det är också... Om det är den typen av sammanhang då man är ute på vattnet på en båt, då har paparazzin också fått tillgång till deras location.
Det, då tänker man ju på prinsessan Diana och Dodi.
Men det, prinsessan Diana och Britney Spears, när paparazzi-eran var som hade störst, när de kunde tjäna 1 miljon på en bra bild, då var paparazzin ute och letade, medan nu blir de ditringda i större utsträckning. Okay. Det är inte alltid så. Sen får man också tänka timing. Har de här personerna ett projekt på gång, en film, ett album som släpper snart? Eller har de någon skandal som de försöker distrahera från? Man kan också tänka typ lite SEO. Bara? Om det är ett ord som är förknippat med en skandal, då kanske de hellre vill bli de använder samma ord, alltså search engine optimization, så Google förvirrar dem att de vill bli kända eller distrahera från något annat och använder samma ord som då, så det dyker upp när man söker på det på Google och den här kändisen.
Men finns det några så exempel på bekräftade PR-förhållanden?
Det finns ändå en hel del där, inte så aktuellt par, men Steve O från Jackass dejtade Nicole Richie år 2006.
Just det.
Han har sagt i intervjuer att det var liksom, hon ringde dit paparazzin och det var för att få uppmärksamhet.
Varför ville hon ha uppmärksamhet? Alltså,
varför nu ville Nicole Richie få uppmärksamhet? Hon älskade det, inte så mycket längre. Men då var det ju verkligen hennes grej, uppmärksamhet och tabloider och så. Kim Kardashian också och Nick Lachey under samma period, 2006 där. När han precis hade separerat från Jessica Simpson. Han var supermega känd, den nya singelkillen i Hollywood. Då såg Kim Kardashian till att gå på dejt med honom, ringde dit paparazzin, har Nick Lachey själv insinuerat att det var det som hände. Kim säger att det var det som var startskottet för hennes kändiskap.
Inte den läckta videon.
Ja, det finns också en annan video som kan ha varit startskottet, men hon menar att det var då hon började skrivas om i skvallerpressen. Också mer relevanta par. Glenn Powell och Sydney Sweeney var med i en film som heter Anyone But You.
Just ja.
Det var mycket skriveri kring oj, de har så mycket kemi och de fotades när de hade på sig bikini och bad shorts.
Vad heter han? Glenn Powell?
Ja. Han har sagt att det där var uttänkt av Sydney Sweeney, att de skulle ha synas för att uppmärksamma den här filmen, en romcom. Men sen så separerade ju båda de här skådespelarna från deras partners. Så där har vi också Life Imitates Arts. Kanske
är de fortfarande ihop? Nej.
Nej, nej.
Är det han som ska spela John Lennon? Nej. Det hade varit bra annars.
Men vet man om när de här fick de, hur ska jag säga, ta del av fördelarna av en riktig relation under den här tiden?
I så fall, good for Glenn Powell. Man fick ta del av Sidney Sweeneys fördelar. Jag hoppas.
Nej, men så
tycker
var
du
så
att Sidney Sweeney är vackrare än mig?
Ja, måste man säga.
Gud, ibland ska man kanske inte vara så ärlig. Om i relationsråd, om en kvinna frågar, tycker du att jag är snyggare än Sidney Sweeney, ska man alltid säga nej. Sidney Sweeney, helt ointresserad av henne.
Ja, men okej, nästa gång så
det
kanske
det svarar liksom så. Det är helt omöjligt, Michelle. Jag sitter med de här jävla männen i den här jävla nerpinkade studion varenda dag och kämpar för mitt liv. Jag kämpar för mitt liv. Mm. Jag har inte haft BH sedan 2020.
Kanske det som är problemet då.
Nej!
Push-up som Sidney Sweeney.
Har hon push-up?
Kan jag tänka mig. Det är lite hennes grej.
Okej.
Okay. Pattar.
Ah, ja. Är det inne igen eller?
Ja, pattar är jätteinne. Sidney Sweeney är också en av anledningarna till varför.
Och då är det liksom push-up och liksom urringade linnor. Men då ska jag testa det då.
Det tycker jag.
Ja.
Hon lever på det. Men Michelle, har du några par som du liksom misstänker inte är ihop på riktigt?
Ja, det har jag flera.
Ge mig dina topp tre.
Vi har ju... några som det snackas om en del nu. Jag vet inte hur många som känner till JoJo Siwa.
Ja.
Karma's a bitch banger artisten. Hon är dansare, hon var med i Dance Moms.
Ja, just det, det var
barnkändis. Hon försöker nu få all uppmärksamhet som hon bara kan. Var lesbisk och öppet, hade ett förhållande och var öppet lesbisk, och sen så är hon med i Big Brother och dejtar nu, verkar det som, en kille hon träffade där.
Hon blev, ja, det här har jag koll på nu. Hon ser till att, eller så här, Mickey Rourke är med i samma program och säger, jag ska omvända dig. Du ska inte vara lesbisk sen. Och då blir hon arg och ledsen. Och sökte tröst då hos en man, och nu är de ihop.
Och han heter Chris Huge. Chris Huge. Och en brittisk också, reality
snubbe. Han heter Chris Huge.
Ja, så kanske det uttalas.
Ja.
Vi har även Vanessa Hudgens och Zac Efron när de var med i High School Musical. De gjorde slut ganska direkt efter de filmerna var färdiginspelade. Men det var ju väldigt smart för Disney som kunde marknadsföra dem.
Gud, så wholesome par som släpper film tillsammans.
Precis.
Och i slutändan, har du något svenskt par som du tror det är?
Det känns inte som svenska håller på så jättemycket. Kanske ni två då en dag, om ni någonsin syns på röda mattan.
Jag har
ihop.
Ett. Ulf Kristersson. Och hans fru.
Jag säger ingenting.
Cause
Oskar Lindros har förlåtit alla utom sig själv, tror han, i Konstig.
Du, ja. Vanessa Hudgens är bara 1,55.
Åh fan, ja. That's tiny.
Ja, men det gillar ni väl, era sjuka jävlar.
Hallå, hur kort tycker du en kille kan vara? Hur kort hade du dejtat?
Nu är det så här va, att beggars can't be choosers och jag har ingen smak.
Ja, men någon preferens har du väl?
Ja, alltså jag har en preferens, men det här har ingenting att göra med vilka jag skulle dejta. För jag har, alltså erfarenheten har lärt mig att även i det kortaste gräset kan det växa stora svampar, så att säga. Nej, men... Nej, men också, man vet aldrig varför man blir kär i någon. Det är så jävla olika. Men min pappa var 1,92. Så rent principiellt så tycker jag inte att en man ska vara under det.
Nej, men exakt. Vad är det? Det här faden är
jag
den första.
Liksom. Jag gifte mig inte under 1,92.
Ja, nej, men det är ett bra förhållning att ha. Men på tal om något helt annat då. Eller fortfarande manligt och kvinnligt. En manlig variant på en sommarklänning. För att häromdagen var ute och gick, såg så mycket vackra människor, i vackra kvinnor i vackra sommarklänningar. Så jag tänker,
var det när det var Kristi himmelfärd?
Ja. Det var en sån otrolig dag. Och bara, men efter det också, så varenda kvinna jag ser i en sommarklänning ser, alltså, verkar må så himla bra och känner sig så jävla snygg. Men det finns ingen manlig motsvarighet till det. Jag undrar, finns
kul
det
att du tänkte på det. För jag kom till jobbet då och var också så, när man åkt med buss genom stan och ser första gången, det är lite så skolavslutningsstämning. Ja. Det är första gången man får användning för den här sommarklänningen som man har gått och väntat på. Och de var så fina bara. Vad sa du, manlig motsvarighet?
Ja.
Men är det inte typ så linnekostym? Eller?
Eller? Det känns inte,
du vet att Coco Chanel uppfann ju den lilla svarta för att kvinnor skulle ha en motsvarighet till mannens kostym. Alltså någonting som alltid funkar. Nu är det liksom tvärtom. Alltså det är ett problem då, eller det finns ingen riktig sommarklänning för män.
Nej, men precis, för jag tänker så, även om en linnekostym, men liksom sommarklänningar, det kan ju vara olika typer av tyger, kan vara olika liksom snitt på dem och sånt där, men en linnekostym, det finns bara två sätt den kan se ut på.
Men du, är det inte liksom att det snarare sitter i skorna? Alltså att en sommarsko är mannens sommarklänning? Nej.
Det är ingenting. För det enda man pratar om liksom, när det kommer till manlig klädsel på sommaren är så här, shorts. Får du ha shorts på dig eller inte? Är det liksom, det var eller
får
inte
du
var?
Ha shorts?
Nej, men alltså, det finns en sån, finns folk som tycker att man absolut inte ska ha shorts på sig överhuvudtaget, oavsett vart du är. Det finns vissa arbetsplatser som inte, vet inte om det är liksom så en regel eller bara ett önskemål.
Som den här BO-regeln på Sveriges Radio som man har infört. Ja.
Precis. Men det känns bara som att man missar på så mycket. Alltså, jag vill ta del av den glädjen jag ser kvinnor ha när de har på sig sommarklänningar. Jag vill känna något sånt, men det finns ingenting i min garderob. Det finns ingenting att köpa för att få en likadan känsla.
Nej, okej. Okay. Och vad är känslan då? Det vinden kommer in där den behövs, och jag känner mig också fin.
Ja, jag känner mig fin. Jag känner mig liksom så lite svalkad. Allt det positiva helt enkelt.
Jag förstår. Ja, vad fan skulle det vara? För det är ju inte, man kan ju säga en skjorta, men liksom klänningen, det är ju någonting med en klänning som man bara drar på sig och så är man plötsligt klädd i en grej. Finns det inte någon liksom trevlig byxdress för män som skulle kunna ha?
Jag vet, det är helt otroligt.
För det, ett tag var det ju väldigt mycket byxdressar för kvinnor. Fy fan vad irriterande det är alltså. Så fort man ser någonting som är tillräckligt långt så är det en jävla byxdress. Så fort man drar i den butiken så ser man att det kommer ett ben. Blir jag förbannad. För att jag har inte så mycket för byxdress. Ja, men vet vad? Jag har inget svar på detta, men det kanske lyssnarna har. Finns det någon manlig motsvarighet till sommarklänning? Hör av er 722-50, ni skriver Petra Görat Mellanslag. Eller DM'ar oss på Insta.
Petra Sveriges Radio.
Ja.
Dagny med Somebody hör du här i P3. Och fortsätt smsa in, vad är den manliga motsvarigheten till en sommarklänning? 72250 skriver P3, mellanslag och ditt svar.
Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Fa, 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 fa. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. This a bop, do your dance, let them watch. She a fan, he a flop, they just wanna kumbaya, nah.
This world, concrete, flowers grow. Heartache, she only do what she know. Weekends, get it popping on the low. Better days coming for sure. If it was up to me, I wouldn't give it nobody's no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just wanna see when you wanna see.
If this world were
mad, it go in, out, door, slow. Maybe you would stop, strike, close. When I'm with you, everything goes. Come and put that on my soul. Bobby, count, wrist, fall. Check, time, on the way home. This world, concrete, flowers grow. Heartache, she only doing what she know. Weekends, get it popping on the low. Days coming for sure. If it was up to me, I wouldn't give it nobody no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just wanna see when you wanna see.
If this world
I can't lie, I trust you, I love you. I won't waste your time, I turn it off just so I can turn you on. I'ma make you say it loud. I'm not even tripping, I won't stress you out. I might even settle down for you. I'ma show you I'm a pro. I'ma take my time and turn it off just so I can turn you on, baby. Weekends get popping on the low. Better days coming for sure.
David!
Ja, yes my dear.
Ja. Vem var det här då?
Kendrick Lamar SZA med låten Luther.
Jag tänkte på en grej.
Ja.
Jag förstår ju att jag inte är den vackraste kvinnan. Alltså, jag är ju inte helt dum i huvudet. Jag fattar att det finns andra som är snyggare än mig. Jag tycker det är intressant bara att när jag ställer frågorna här i studion, det är ju alltså jag då och tre killar, för er lyssnare som inte vet, det är Navid och Ahmet och Anton. Och ingen av er har några problem med att säga vilka som är snyggare än mig. Vilket verkar vara alla utom typ Nicole Kidman. I någon roll som hon har spelat där hon har dåligt smink. Och jag bara tänker så här, är det inte märkligt? Jag sa ju precis att jag gifte mig inte under 1,92. Vilket är, det kändes helt sjukt när jag sa det. För att som kvinna så är man liksom, man är så himla... Det kommer låta helt sjukt nu att det är jag som säger det, men det stämmer ändå. Även jag är livrädd att se en man tappa ansiktet. Det är liksom en kvinnlig hederskodex att vi gör allt vi kan för att inte liksom inte göra er ledsna, typ inte se er bli ledsna. Ni har inte alls det i er, Anton, du och Ahmet. Tvärtom, alltså, ni lägger inga fingrar emellan. Vanessa Hudgens är snyggare än mig. Vilka var det mer? Ja, den här, vad heter hon, med tuttarna, alla. Hon är ju världens, alltså rakt av världens vackraste kvinna, så det är ju lugnt. Men, och jag menar inte så heller. Utan jag menar bara att det är intressant hur lite hänsyn ni tar.
Ja, men jag ger ändå hänsyn om att försöka vara ärlig, så att linda in det på olika sätt. Men sen också håller med dig i det du säger, för att män är ju oftast så, har bräckligare egon och kan inte riktigt ta det.
Nej, men jag tror inte ens att jag gör det för er skull. Alltså jag tror jag gör det för min skull. Eller jag tror att vi gör det för vår skull. För det gör så ont i oss. Alltså det gör ont i kvinnor att se en man tappa ansiktet. Det är, liksom, går emot allt vi har fått lära oss.
Ah, ja, ja,
så att
ja.
Det är, liksom, det är rent hyfs. Att man liksom... ja, men du vet. Ja, det var bara en tanke jag fick. Vi frågade vilken den manliga motsvarigheten till sommarklänningar. Vi ska läsa upp några sms alldeles strax. Men ni kan fortsätta höra av er, för vi har bara fått ett bra svar hittills. 722-50, ni skriver Petra på Mellanslag.
Nelly och Kelly Rowland, nej förlåt, det här var ju Håkan Hellström. Klubbland hör du i P3 med Hanna och Navid.
No matter what I do,
all I think about is you.
Even when I'm with my boo. But I'm crazy. Okej, okay. Vi frågade, vad är den manliga motsvarigheten till sommarklänning? Du uttryckte det så fint, Navid, för du såg liksom en känsla hos de här kvinnorna på stan på Kristi himmelsfärd. Du såg att de kände sig fina och att de kände sig avslappnade, och du är liksom ute efter något liknande. Det går inte att köpa den känslan om man, nej, är man, säger,
nej,
du.
Och dessutom, ja, och det är en grej att om vi ska prata form, så känns det som att det är en perfekt, oavsett vad det är för kroppsform på kvinnan, så ser bra ut. Det finns ingenting, alltså, förstår du?
Ja, just det. Ja, man kan ju också dölja allting i en klänning.
Den framhäver, ja, liksom så snygga, ja, kurvor och sånt där. Ja. Men för manliga motsvarigheten, det finns noll, tycker jag. Men vi har, ja, ändå fått in lite så.
Ja, folk har ändå försökt här. Hawaii-skjorta, baby, skriver någon.
Den kan jag fan gå med på. Den kan, alltså, det tänkte inte jag alls på.
Nej, men inte Hawaii-skjorta. Inte det mer liksom state of mind? Alltså så här, det är så här, du är från Borlänge och du har, det är sommar, du har precis varit med kidsen på Liseberg och nu ska du på en konsert i Stockholm innan du åker hem igen. Är inte det Hawaii-skjorta?
Ja, det har väl varit förut, men Hawaii-skjortan har ju liksom fått nytt liv de här senaste åren. Det har blivit en grej som man ser liksom, speciellt så vintagebutiker säljer ju skitmycket Hawaii-skjortor inför varje liksom sommarsäsong nu de senaste åren.
Jo, men blev det inte en grej, alltså en sån retro-grej för ett tag sedan, och det är därför de nu sitter på Borlänge?
Nej, jag tror faktiskt att de var i Borlänge innan det.
Ja, då är jag väl fel även i det då, Navid, herregud. Ja, då är det någon som skriver nätbrynja. Det är ju inte alls det. Inte alls, nej, det. Vi pratar alltså inte om, väderanpassade kläder. Vi pratar om en känsla. Och då skriver någon annan, jo, men det är den lösa linnebyxan. Lösa och slappa linnebyxan.
Ja.
En kilt måste ju vara männens motsvarighet i sommarklänning. Really? Hur många jävla killar med kilt såg du på Kristi himmelsfärd i Stockholm?
Noll killar.
T-shirt och uppkavlade jeans. Snyggt. Funkar överallt. Om man är vältränad då, fan, skriver någon.
Ja, fan, det stod med i meddelandet. Ja, det kan jag hålla med om. Om man är vältränad, fan.
Ja, men då, verkligen. Men den här tycker jag är närmast ändå. Den här är närmast.
Mm.
Fyra stora stark är mannens svar på sommarklänning.
Ja, 100%.
Sveriges Radio.
Sam Fender. People Watching hör du här i P3 med Hanna och Navid. Har vi fått in lite fler sms?
Ja, Bengt skriver: hej, som man 60 plus så har jag testat en del outfits. Klart skönast utvättade snickarshorts och brynja plus foppatoffla. Kanske inte snyggast i stan, som gammal hängpung prioriterar jag komforten. Som gammal med hängpung antar jag, så prioriterar jag komforten. Vänligen Bengt.
Underbart, tack så mycket Bengt.
Gud, tack.
Morgonpasset i P3. I morgonpasset idag denna onsdag morgon i juni.
Absolut noll stolthet över oss själva.
Men det hade ni lyssnare, lite skrytiga nästan.
Känslor kring den nya trafiktutan.
Nostalgitripp med en psykolog.
En resa tillbaka till ett av många barndomstramman, Brännässlo.
En störig nyhet om studenter.
Pappa Pelles drama med en död råbock.
Och sen den totalt ohatade Sussi Eriksson var här.
Now you're giving me the look.
Metronomy hör du med låten The Look. Klockan den har blivit 5, betyder det dags för lite nyheter från P3 Nyheter. Och Agnes, varsågod.
Tack så mycket. Och vi börjar med nyheter i korthet. Riksdagen har klubbat igenom en lag som förbjuder lustgas i berusningssyfte. Lagen ska träda i kraft den 1 juli. Nederländerna kommer att hålla nyval. Det uppger den avgående premiärministern Dick Schoof. Landets regering föll igår efter ett internt bråk mellan koalitionspartierna. Sverige har ingått ett avtal med Estland om att få placera upp till 600 dömda brottslingar i Estnis fängelse. För att det ska gå igenom behöver dock regeringen de socialdemokratiska rösterna, och partiet vill inte ge besked om hur de ställer sig till avtalet. Rättegången mot den så kallade Nytorgsmannen fortsätter. Han är en av Sveriges mest ökända serievåldtäktsmän och står nu åtalad för en ny våldtäkt, men även för bland annat sexuellt ofredande mot en kvinnlig kriminalvårdare. Och idag har hon vittnat. Med mig nu har jag vår reporter Maria Bornhöft som var på plats i Lunds tingsrätt. Ja, Maria, vad var den här kvinnan berättade?
Ja, men den här kvinnan, hon jobbar på häktet i Helsingborg där Nytorgsmannen satt i början av året i år. Och den här dagen i fråga så var hon den enda kvinnan på jobbet. Alla andra var män av hennes kollegor. Och hon berättar att Nytorgsmannen då kallar på vakterna för att be om ett telefonsamtal. Och när det är hon som svarar så går hon och ringer, och när hon kommer tillbaka till hans cell efter någon minut för att ge honom telefonen så ser hon hur han sitter naken i sängen, vänd mot dörren, och han onanerar samtidigt som han tittar henne i ögonen, säger hon. Och hon berättar att hon blev väldigt chockad och snabbt stängde luckan.
Mm. Nytorgsmannen själv då, hur ställer han sig till de här anklagelserna?
Men han förnekar brott, och han har själv berättat i rätten idag. Han säger att han bara höll på att byta om och att han inte visste att den här kriminalvårdaren var på väg dit med telefonen. Så att det var ett misstag.
Mm. Men vad händer nu?
Sista rättegångsdagen är imorgon. Nytorgsmannen, förutom det här sexuella ofredandet, så står han också åtalad för en grov våldtäkt och mer än 30 ytterligare sexuella ofredanden. Även barnpornografibrott och alkohol- och narkotikabrott. Och han har erkänt några av de sistnämnda, alltså alkohol- och narkotikabrott, men han har nekat till alla sexualbrottsanklagelserna.
Mm. Och vi följer här såklart. Tack för den uppdateringen, Maria Bornhöft. Det var P3 Nyheter klockan 5 med mig, Agnes Kohn. Producenter idag var Robin Andersson och Johanna Gryter. Nu tillbaka till eftermiddagen.
Vi är P3. Här och nu. Live.
Yes indeed, tillsammans med Hanna och Navid.
Hej Navid.
Hej.
Du, vi ska prata med Johan Mattias Sommarström alldeles strax. Vi pratade med honom för ett par veckor sedan när det diskuterades om den här humanitära hjälpen.
Addison Rae med Headphones On hör du här i P3. Och det har gått omkring 2 veckor sedan Israel började släppa in humanitär hjälp i Gaza efter en nästan 3 månader lång nödhjälpsblockad som har lett till att människor dött av svält. Nödhjälpen som släpps in nu administreras av det kritiserade initiativet Gaza Humanitarian Foundation som nu har pausat sin verksamhet över dagen. Och vi har med oss vår internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström. Hej!
Hallå där.
Hej Johan Mattias, du är live från Beirut.
Live från Beirut, kan det bli bättre?
Nej, vi hoppas att linan håller bara. Du, igår så öppnade israeliska styrkor eld vid ett sånt hjälputdelningscenter i Rafah, något som har varit återkommande de senaste dagarna. Minst 27 personer dödades och 90 personer skadades. Det var ju det här vi pratade om senast du var med i programmet. Alltså, hur kommer den här nödhjälpsdistributionen att funka? Och har vi ett facit nu eller hur ser det ut?
Ja, men det verkar så. Det blev det som många varnade för och fruktade. Och vittnesmålen som vi får inifrån Gaza från människor som har varit på plats och gått i timmar för att ta sig genom stridszoner till de här områdena där nödhjälpen delas ut. De har berättat att de har blivit beskjutna av quadrokoptrar som är en slags mindre drönare, av vanlig automateld, men även av stridsvagnseld. Och det bekräftas då av sjukhuskällor, medan Israel och sin sida säger att vi utreder vad som händer, och det kan också ha varit Hamas som har skjutit mot sina egna, men mycket, mycket, mycket tyder på att det är Israel som har öppnat eld in i de här folkmassorna.
Det är väl inte bara det heller, elden, utan även hur den här maten liksom delas ut. Alltså att det kommer jättemånga människor, de är utsvultna, de har gått jättelångt, det är en kö in och sen på vägen ut när de kommer med sin mat så möter de som har fått mat de som står i kö för att och vänta på mat, vilket också har lett då till till kaos på de här ställena. Alltså är det vad säger de om det? Alltså finns det inget bättre system?
Nej, det är ju det här systemet de använder sig av just nu, och internationella hjälporganisationer vill ju helst av allt att den här hjälpen ska distribueras av FN eller UNRWA eller sådana organisationer som är vana att leverera hjälp och som kommer ut med hjälpen till kvarteren där människor bor och befinner sig, istället för att de ska behöva, som du säger, gå